Dagens gäst är omskriven som ledare för Uppsala-maffian och blev världskänd när han kraschade en Ferrari utanför Malibu. Han är aktuell med boken om sitt liv som heter Tjock-Steffe. Välkommen hit, Stefan Eriksson.
Tack så mycket.
Jag ska säga att undertiteln på den här boken är Den aldrig berättade sanningen om Uppsala-maffian, Gizmondo och den kraschade Ferrarin. Då har vi fått med alltihopa. Du, varför ville du skriva den här boken?
Jag tror att jag vill dela med mig till alla om min berättelse.
Mm.
Det har ju skrivits mycket om mig.
Ja.
Mycket har varit felaktigt, men mycket har varit riktigt också. Men jag tror att det är en spännande berättelse som jag vill dela med mig utav.
Mm. Vad tycker du själv är de liksom felaktiga uppfattningarna om dig genom åren?
Det har varit så mycket. Det har varit från Uppsala Mafia till ligaledare, sköter eller har det här miljardföretaget och allting. Liksom. Det är så jättemycket saker som inte är riktigt helt enkelt.
Mm. Vi ska återkomma till det tänkte jag, men jag vill börja med att prata om hur det var från första början. Hur skulle du beskriva din barndom?
Jag växte upp hos min mormor och morfar.
Mm.
Min mamma var bara 17 år när jag när hon fick mig. Så att det var en okej uppväxt, tycker jag.
Ja. Du fick träffa mamma ibland och morfar kallades för pappa.
Ja, alla andra kallade ju morfar för pappa. Mamma hade ju många syskon, mina mostrar och morbröder.
Ja.
Och jag var så pass liten så att det var naturligt att jag också sa pappa. Vart det lite konstigare sen, men att jag började förstå vad är min pappa.
Ja, ja.
Men nej, jag har haft det bra. Jag har inte saknat någon fadersgestalt egentligen, för jag hade ju mina morbröder. Jag började rätt tidigt också med motocross.
Mm.
Jag började tävla där från typ 11-12 år.
Just.
Och under hela min uppväxt. Så det har nog bidragit till mycket, eller många positiva saker, tror jag.
Och den där kärleken till motor som verkar ha följt med dig. Och ja. Bilar sen främst, ja, genom hela livet. Men jag upplevde när jag läste boken att du tidigt kände någon slags revanschlusta. Var det så?
Revanschlust på vad, tänkte du?
På allt.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga, men jag kom ut med min story och berätta vad jag eller vad som egentligen hände med saker och ting.
Mm. Du, vem var Gösta?
Gösta var min morbror, den yngsta utav min mammas syskon.
Mm. Han fick ju in dig på, alltså, han tog ju med dig på att klippa ett kassaskåp, så att säga.
Det var första brottet, ja.
Det var första brottet, så det var han som fick in dig på en viss bana. Vad tänker du om det?
Ja, nej, men det var inte någonting, jag gjorde det med öppna ögon.
Vad menar du med det?
Nej, men att det var inte liksom någon som övertalade mig, kom hit och gör det eller någonting sånt där.
Du var nyfiken?
Ja, och sen var det väl kanske att Gösta var någon sån där som man såg upp till när man växte upp, men tyvärr så gjorde inte han det med mig. Han såg mer ner på mig. Jag var den där snorungen som egentligen skulle hålla mig borta. Men...
Mm.
Ja, så det var ju någon liten revansch där på när man var ung då, så att säga.
Mm. Hur gammal var du när du klippte kassaskåp?
Mm, jag kan inte säga det direkt så här, men kanske 17-18 år eller någonting.
Mm. Vi ska prata vidare om det här med Uppsala-maffian. Det gör vi strax här på Rix FM. Ja, idag gästas jag av Stefan Eriksson som är aktuell med boken om sitt liv som heter Tjock-Steffe. Och ja, men vi nämnde ju det inledningsvis här att... oj då, här ska vi ju dra ner naturligtvis. Kom det musik? Jo, men vi pratade om det faktum att du är omskrivits som ledare för Uppsala-maffian. Och du känner inte igen den här beskrivningen. Varför då?
Jag känner igen den nu, men jag känner inte igen den i början.
Nej.
Början var det ju så här att vi satt ju själva och läste om ett gäng i Uppsala som härjade och gjorde vissa saker som stod i tidningen.
Ja.
Och medan den här följetongen i Uppsala Nya Tidning pågick, efter ett tag kom vi fram till, efter att de hade skrivit om att den här ligaledaren hade kommit hem från New York och köpt en speciell bil till sin fru, eller fästmö. Och jag på den tiden var den enda som hade en sån bil i Sverige.
Ja.
Och då kommer det är oss de skriver om.
Ja.
Och,
men då kände inte du igen beskrivningen av att ni var en maffia?
Nej, vi har aldrig varit en maffia.
Och var du en ledargestalt för dina kompisar? Du känner inte igen den beskrivningen heller. Och det är ändå det du har fått leva med.
Ja.
i alla de här åren. Men hur var ditt liv under de här åren?
Vi hade rätt roligt då på 90-talet. Vi var tre kompisar. Var jag, Johan Enander, Peter U. Och vi hade jättemånga bekanta runt om i hela Sverige.
Mm.
Vi hade ju en sommar då, 92, som vi åkte omkring med den här båten Snövit.
Mm.
Som alla kände till.
Ja.
Vi hade det kul. Vi gjorde business överallt. Liksom.
Vad var det för typ av business?
Kunde vara vad som helst. Kunde vara tavlor, bilar, saker man kunde göra pengar på.
Mm. För den här Snövit beskrevs ju som någon slags sambandscentral.
Ja.
Media.
Det var till lite så. Kom man upp till Stockholm och då samlades alla vid båten. Och det är klart, det fanns människor eller polare som de ansåg var kriminella.
Mm, mm.
Och polisen var ju ofta med och filmade och grejer. Mm. Mm.
Men du, 1994 så dömdes du till fängelse i över 10 år. Hur var de åren i fängelse?
I början var det väldigt tungt. Jag satt ju isolerad jättelänge.
Mm.
Så jag satt och häktade över 2 år med fulla restriktioner.
Och då hade du någon slags hopp om att det inte skulle bli så långvarigt straff?
Början hade man ju det, men eftersom vår grupp var en av de första grupper som de dömde av. Och sen så vart man dömd i en ny rättegång.
Ja.
Och därför som den första rättegången fick jag 5 år.
Ja.
Sen så vart jag åtalad för fler brott och fick ytterligare 6,5 år.
Just det.
Så när jag fick de här 6,5 åren trodde jag ju då först att jag hade bara fått ett halvår till.
Ja.
6 år.
Ja.
Men sen när min advokat ringde och upplyste mig om att nej Stefan, det är 11,5. Det är 6 år till.
Vad tänkte du då?
Nej, det var som att dra ner en rullgardin.
Ja. Och det är ju väldigt lång tid att sitta i fängelse. Ja. Hur var det?
Nej, det var jobbigt i början. Jag var ju bunkerplacerad.
Mm.
Och då är det ju en sorts isolering det också.
Mm.
Ända fram till att man kom på, efter när jag suttit 3 eller 4 år, att anledningen för att jag var bunkerplacerad, det var för att det stod i mina papper att jag var dömd för grova narkotikabrott.
Just det.
Men eftersom jag hade den här dilemman kan man säga att jag fattade inte vad jag läste. Så utav en ren slump så hade jag en kompis som läste mina papper, Carl Simondia. Och då sa han så här, men Stefan, fan, du har ju sagt, sitter du för grova narkotikabrott? Nej, jag sitter inte för något. Ja, men du är ju bunkerplacerad på grund av grova narkotika.
Det stod i pappren och du hade inte koll på det.
Nej,
helt enkelt.
Nej, jag hade inte koll på det.
Nej. Vi ska prata vidare alldeles strax här på Rix FM. Det är Stefan Eriksson som gästar Aktuell med Tjock Steffe.
Rix FM.
Jag gästas ju idag av Stefan Eriksson som är aktuell med boken Tjock Steffe som handlar om Stefans liv. Vi pratade om det faktum att du hamnade i fängelse, skulle sitta i 11,5 år. Och samtidigt så hade du familj. Hur var det?
Det var jättetungt att inse att man skulle bli av med de första åren när min dotter växte upp.
Ja, för hon var så himla liten när du åkte in.
Tror hon... Ja, himla liten. Hon är född 88.
Ja.
Så hon var 5 år.
Ja, just det. Och hur tänkte du kring det då? Att du skulle missa så mycket av hennes...
Ja, nej, det var jättejobbigt. Att det skulle ta... Man kände någonstans att, oj, nu missade jag min familj.
Ja.
Nu växer vi ifrån varandra.
Ja, och hur var det sen då? Kände du att det blev så när du satt...
På sätt och vis var det så.
Mm.
Jag har ju bra kontakt med, jag har ju kontakt med min dotter nu och jag flyttade till England rätt tidigt efter jag muckade då, 2001.
Mm.
Så att då var det ett avstånd också.
Ja.
Men vi gjorde så gott vi kunde.
Ja. När du drog till London då så startade du ju företaget Gizmondo. Vad hade du för ambitioner då?
Vi startade ju först med någonting som kallades en svart låda för GPS-låda för bilar och grejer.
Ja.
Tills de här 2 små flickor vart kidnappade och mördade i London. När vi började fundera på hur kan vi göra våran svarta låda mycket, mycket mindre? Mm. Hur kan vi göra någonting som barn vill ta med sig? För att, jag menar, då kom vi på att vi gör någonting som vi kallar för Child Tracker.
Mm.
Som sen vart Game Track.
Mm.
Som sen vart Gizmondo. Och Gizmondo på den tiden gör egentligen det som en iPhone gör idag.
Ja.
Förutom att vi valde att inte ha telefon grejen i den.
Ja, just det.
Allt annat egentligen som en iPhone gjorde vi då.
Ja. Du, nu hoppar jag lite, men i februari 2006 så kraschade du en Ferrari på väg till Malibu. Vad minns du av den dagen?
Vi hade åkt igenom Malibu.
Ja, det var norr om kanske.
Ja, nej, jag minns allting. Jag minns det från början. Jag hade varit ute med min polare på kvällen innan. Min polare Trevor Carney. Och han sa, Stefan, jag har aldrig åkt den än. Så liksom, men det är lugnt. I morgon bitti så ska vi åka ut och åka lite. Vi skulle åka ut och kolla på, titta på ett hus i Malibu. Tidigt på morgonen gick vi upp. Vi monterade en videokamera mellan sätena.
Mm.
Och sen så bar det iväg.
Och det bar iväg i ordentlig fart, får man säga. Och bilen kraschade och klövs itu. Och du klarade dig i stort sett oskadd. Vad tänker du om det?
Så här efteråt tänker man att man hade en otrolig tur.
Mm.
Just efter olyckan så var jag mest förbryllad, kan man säga. För jag såg fälgen. Att den var inte, att jag hade skadat min fälg.
Mm.
Tills jag bara tittade att bilen var halv och motorn låg flera hundra meter bort.
Ja.
Men man var nog chockad då.
Ja, såklart. Ja.
Efteråt, som egentligen jag led mest utav, det var hur jag kunde få en ny Ferrari igen.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Du, hur ser ditt liv ut idag?
Mitt liv är ett lugnt liv. Jag lever med min familj i Tyskland.
Mm.
Och vi mår bra.
Och ni mår bra.
Jag har haft en otrolig tur med min familj, mina barn, alla mår bra.
Ja.
Har världens underbaraste fru. Så att jag är lycklig.
Den här boken heter Tjocksteffe. Du är väldigt generös med att dela med dig av detaljer och scener från ditt liv. Och den kommer att släppas inom några veckor. Stefan Eriksson, tack för att du kom hit idag.
Tack.